Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast. Avsnitt
10.
Nej,
Anja, du låter.
Julia, avsnitt 110.
110.
Avsnitt 10, så det är jätteglatt.
Så är det. Vet du varför jag sa det då?
Nej.
Om jag nu sa det, vilket jag betvivlar.
Mm.
Så är det för att jag lyssnade på din röst. Den låter lite annorlunda,
lite skrovlig.
Ja, lite skrovlig, lite så här. Förlåt att jag säger det, men lite sexy nästan.
Alltså, jo du Julia, du menar
jag också. Nej, det är inte sexigt.
Nej, okej, okay, förlåt. Det är liksom sådär, som om någon slickar upp marmelad från någonting. Nej, alltså jag har läst in en massa bok den här veckan och spelat nästan varje kväll. Jag har ju räknat ut i min kalender att från den dagen, en vecka innan premiär, jag hade premiär för en vecka sedan, men en vecka innan det, alltså för 2 veckor sedan, från det datumet och framåt så kommer jag att jobba varenda dag i 35 dagar i sträck. Och det är inte så bra. Lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lösen, sådär.
Det är sådär skulle jag säga.
Det är sådär, men jag har deadline på några böcker och så spelar vi och så börjar jag repa en ny pjäs faktiskt snart med Maria Blom.
Ja.
Med Ann Petrén, Kajsa Ernst, jag och 2 killar till som jag inte känner så bra och har glömt namnet på. Men jag underrättar senare.
Ja, vad roligt. Jag gillar Maria Blom. Jag gillar hennes jobb.
Ah,
jag gillar hennes föreställningar.
Ja, du har väl jobbat med henne?
Mm, 2 gånger.
Mm. Ganska länge sedan, eller hur? Men det var på Stadsteatern, va?
Ja, Stadsteatern var första gången och Dramaten var väl 2-3 år sedan, va?
Jasså.
3 år sedan. Ja, Hallonbusken. 3 år sedan var det då.
Mm.
Ja,
det ska bli spännande. Hon är en sån här, jag fick ett handskrivet brev häromdagen där det står att jag ska vara ombytt varenda, inga privata kläder, lite så här scenskolan feeling fick jag, och det var länge sedan.
Mm.
Så det blir spännande.
Men jag jobbade med henne, du vet, när jag fick grottinvasion på Lilla scen.
Just ja, ja. Så var det.
När vi bakade tårtor och hade fettsut på oss.
Ja, och det var alltså innan vi startade podcasten precis.
Ja. Precis.
Måste det ha varit precis innan Sune i Grekland, eller?
Alltså, Anja, jag blir rädd för mig själv. Jag har ingen koll på när, vad, var. Vad var.
Förvirring. Men jag har i alla fall igår då, lördag, när min familj var nere i Göteborg. Det har ju varit Halloween och allt det här.
Ja.
Så de var nere och hälsade på släkten och jag fick inte följa med. Då spelade jag först och sen åkte jag direkt och läste in i 5 timmar. Mm. Och du vet, jag hamnar på den där nivån när jag kan få sådana skrattanfall. Så att jag gråter in i den här vadderade cellen med Rickard då, som jag läser in hos. Som du också läste in om väldigt många. Men nu var det sådär så att han inte ens tyckte att det var roligt.
Det var bara du som tyckte det var kul.
Ja, för det var inga roliga grejer som stod i boken. Det räckte med den här meningen. Det hörs ett stånkande på uppfarten.
Och där dog jag.
För min inre bild då, så är det ju någon som har sex på uppfarten. Alltså så otroligt tråkigt när jag säger det. När jag sätter ord på det här.
Stånkande är ju ett väldigt fult ord generellt. Det är inte så litterärt snyggt liksom.
Nej, det är inte det. Det låter precis som det är. Mm. Vissa ord gör ju stånka. Stånkorv. precis så. Men det hör, jag kunde då bara lära sig, det hörs ett stå, och sen började jag skratta. Och sen efter det, så trodde jag, när jag äntligen hade klarat det, mitt knep då är att andas djupt, och så säger Rickard, okej, nu sätter du den, nu sätter du den. Och så nyper jag mig på insidan av låren. För att känna smärta istället för att, så att jag inte ska kunna skratta, för det ska göra så ont. Men då kom nästa mening som var, den var typ så här, pappa försöker desperat trycka in bagage i bakluckan. Ja, det var väldigt, väldigt, vad han sa det, Anja, 13 år, kan vi fortsätta läsa in nu? Anja, 13 år.
Cool. Han är så snäll också.
Han är fantastisk, jag älskar Rickard. Inläsnings-Rickard.
Mm. En stjärna. Vet du vad jag har gjort, Anja?
Nej.
Jag har varit på höstlov också med mina barn och min man.
Mm.
Så vi åkte till Göteborg och sen så bestämde vi oss att vi skulle åka på spa.
Just det, hur var det?
Jo, det var bra. Tilde var ju tvungen att plugga hela höstlovet, för de har 18 prov och 15 inlämningar. Så jag tycker det var taskigt, dumma skola.
Fick jag sagt verkligen.
Det. Jag är lite grinig. Mm. Men vi åkte på ett spa som heter Vann Spa utanför
Munkedal.
Nej. Nej, det är Munk. Det är Munkedal. Pratar så här. Nej, fan. Åh. Fiskabängt. De pratar på Ina här.
De pratar på Ina, munnen. Lite som hon Tabita, eller vad, hon Mia Skäringer.
Just det, lite så, fast lite mer, fast ännu mer bonnigt liksom.
Okay.
Det är så här västkustdialekt. Den är inte jättesnygg, men ändå lite mysig.
Mm.
Och det var ju så att Tilde är ju 15 och vi är 9, så vi letade ju då, vi googlade spa barn. Och då fick vi upp några alternativ, och det här var det som såg bäst ut liksom.
Mm. Var det ute vid havet eller?
Mm.
Mm.
Precis, jättefint låg det. Och så kom vi dit, och då är det 1 miljard barn där. Det kändes som att man kom till, vad ska man säga, Valhallabadet i Göteborg, eller Eriksdalsbadet, eller vilket äventyrsbad som helst. Du vet, när föräldrar bara, åh, vi får komma hit, vi åker dit och bara andas liksom.
Mm.
Och spa för mig är ett ställe där man är ganska begränsat antal människor. Sen förstår jag också att barn låter, och det är jag fine
med. Ja, att det var höstlov, men jag fattar ändå. När man åker till ett spa så tänker man inte att det ska vara som på ett äventyrsbad.
Nej, och de hade packat in så mycket folk, och all personal var så stressade. Det här var ju liksom inte egentligen deras jobb, att ta hand om massa barn och säga till, hoppa inte från kanten. Men det struntar i, för det är klart att barn hoppar från kanten, och så får man en tillsägelse, så gör man inte det igen. Det är inget mer med det. Men de hade alltså släppt på så att det var som en silllåda på spat. De hade tappat hela grejen med att begränsa antal. Det kändes bara som en pengaindustri, så jag blev lite sur.
Ja. Uh-huh.
Så jag var liksom, och jag var lite stingslig innan. Jag har ju haft på teater nu, så är det ju nya tider, vi har en ny chef, det är ganska rörigt, så att jag har varit stressad för att inte riktigt kunnat släppa det och tänka att det som händer, det händer, det blir bra. Så jag var inte helt i balans innan. Och så går jag ner med Tilde och ska plugga med henne, vi tar en varm choklad i baren efter spat, och Stoffe ligger på rummet och pratar med något jobbsamtal. Och så kommer han ner efter en ganska lång stund och helt skärrad, Anja.
Mm.
Med en kudde i handen. Jag bara, vad är det som har hänt? Han bara, fan vet du vad? Då har han legat och pratat i sängen och bullat upp 2-3 kuddar bakom sig. Och så har lampan bakom varit ganska nära kudden. Sänglampan. Så när han är på väg att gå så bara, men för fan, det luktar bränt. Vad är det här? Att då har alltså lampan, då har kudden tagit eld av lampan.
Mm.
Och eftersom Stoffe då inte är en freeze-person som jag är, utan genast agerar, så öppnade han fönstren och slängde ut kudden, höll den långt utanför så inte brandlarmet skulle gå, de här vattensprinklerna dra igång liksom.
Oj, han tänker på det. Det skulle jag aldrig hinna. Jag skulle dra in den i sovrummet, eller i badrummet.
Och... Ja, nej. Utan han la den utanför och så höll han vatten på. Så att, och då kände jag så här att det där skapade också en oro. Jag är en orosbenägen människa, för er som har missat det. Så jag fick så här katastroftankar på det här ganska gamla spaten då. Rummen var okej, men de var inte fina liksom.
Nej.
Och kände att,
Det där ska man se upp med. För när jag och mamma bodde på ett ganska gammalt hotell i Göteborg.
Mm.
Som ligger en bit från Avenyn. Mysigt men gammalt. Och då hade jag med mig Jona, han var spädbarn, för jag spelade in en tv-serie som heter Stormen.
Mm.
Och han hade ju redan då den här polypen bakom näsborren som inte visste att han hade det här. Så han hade svårt att andas, så vi trodde hela tiden att han var förkyld. Så jag hade köpt en sån här nässug.
Mm, just det, som man suger ut.
Ja, som jag inte heller gillar så mycket i efterhand. För jag kommer ihåg att jag sög ofta den där och att han, det kom blod som att jag hade liksom... Jag tar is mycket på allting. Ja, skitsamma, det var inte det jag skulle tala om. Då hade jag hängt, för att det inte skulle vara så starkt ljus i Jonas ansikte, så hade jag hängt liksom ett litet skynke för. Och det ska man ju egentligen inte göra, men jag tyckte att det hängde långt utanför liksom sådär, och jag satt ju bredvid det. Och så sitter jag där och drar, och mamma bara, och jag, vad det luktar bränt, precis som Stoffe. Och då har den här hotellampan blivit så varm, för det var ju inte så van vid i lägenheten längre att lampor blir så varma.
Man får inte ha det så på hotell, det är förbjudet.
Så den hade börjat brinna. Det brann hål på den jättesnabbt. Det borde vara ovanför Jona. Jag hade ju som skuldmedveten, lika skuldmedveten som när jag tappade en locktång i Elias huvud när hon satt i babybjörnen.
Nej, men
så att hon fick ett brännmärke på huvudet när hon var bebis.
Lilla hjärta. Ja, nej, så det där spavistelsen, så hade de fantastisk mat där. Men
vad var det för mat då?
Och jag åt en förrätt, eller Stoff och jag delade på en, som var en Karl Johan svamps paté typ. Det hette någonting annat som jag inte kommer ihåg. Vegetarisk. Det låter ju skittort, men den var helt krämig och fluffig och urgod. Och så var det frästa grönsaker och råa grönsaker med massa syrliga och söta och salta smaker till det där. Det var fantastiskt gott. Så åt jag fisksoppa. Vi var ju på västkusten. Fisken liksom.
Ja.
Så det var ju toppen och det var trevlig personal och sådär. Men självaste atmosfären och ron som man tänker ska infinna sig när man åker på spa, den infanns inte. Och jag hade mycket möten med min chef innan jag åkte ner. För jag har ju skrivit en pjäs, jag och Andreas, som vi inte riktigt vet när vi ska få göra. Så blev jag lite inslängd i en annan produktion som jag väl inte är så här jättetänd på, om jag ska vara helt ärlig. Och det där skapar oro i mig, för jag ser inte hur jag ska kunna hålla fast vid mina rutiner, Anja. Och rutiner för mig är lika med välmående. Träna, gå upp, gå och lägga mig tid, äta.
Välkommen. Har det ju helt snurrigt nu. Men det är en tidsbegränsad period, då går det okej.
Ja. Och jag fattar ju själv att ett spa inte är the shit. Det finns ju inga quick fixare liksom. Men nej. Om ni googlar spa och barn så...
Ta det lugnt.
Hör hur många de tar in. Vi har ju pratat ur mycket om det här med quickfixar och rutiner. Och det som jag är inne på nu, att jag behöver mer än någonsin när det fladdrar lite i själen. Och ett ämne som jag vet att du är väldigt bra på, attraktionslagen.
Ja, bra, men jag har läst en hel del om den. Och vi har ju pratat om det också ett tag när jag hade ångest, för jag var så rädd för att, jag kunde inte ens sätta upp en tavla på en ledsen person, för då trodde jag att jag skulle attrahera ledsenhet och sorg i mitt liv. Det kan ju gå till överdrift också.
Det kan det absolut göra. Men jag satte mig ner, för jag träffade min syrra i Göteborg. Det var väldigt trevligt, vi hade en hel dag. Där snackade vi om bra spa, de har en bastu vid havet. Så vi badade vedeldad bastu och pratade, och då kom in på det här med attraktionslagen. Så jag började googla på det igen. Det var så länge sedan som jag verkligen tittade på det nära. Jag vet inte, ibland känner jag mig som en guldfisk. Jag läser någonting och sen så glömmer jag av det. Det är som att... Hör du mig?
Ja, jag sitter och lyssnar. Jag har min lilla hand på hakan här och lutar mig mot mikrofonen och lyssnar.
Ja, Anja. Där sitter du som en liten ängel på ett mål och lyssnar. Ja, men i alla fall guldfiskminnet, att det är som att man kan läsa någonting. Jag kan läsa någonting och få en aha-upplevelse eller höra någonting, och så landar det i mig sådär. Och ibland så landar det inte alls. Men sen så kan man läsa om samma sak och få en ny aha-upplevelse. Ja. Man har glömt av vad själva kärnan i ämnet var för någonting. Förstår du vad jag menar då?
Ja, dels kan du ha glömt av, men man kan ju också ha... Jag kan känna att man har utvecklats, så att det kanske är någonting annat i texten som slår an, eller samma sak slår an på ett annat sätt.
Så kan det absolut vara. Men jag tänker också på det här med färskvara. Det vi var inne på när du sa, vilket år gjorde du, jobbade du med Maria Blom? Alltså helt, skulle jag börja titta i min kalender och se vad som hände runt omkring, då skulle jag lägga pusslet liksom.
Mm.
Men det är som att vissa saker är inte riktigt fäster om man inte pratar om det ofta. Eller om en historia som jag står för hamnat i nu, att ibland, jag är helt säker på att det är min historia, medan han är helt säker på att det är hans historia. Mm. För vi har varit upp så jävla länge och pratat om samma saker så många gånger. Så till slut vet man inte vem som är vem.
Nej.
Det är lite samma sak med det här. Håller man inte fräscht i minnet så försvinner det på något sätt.
Mm.
Mm. Men attraktionslagen, Anja. Jag försökte på ett enkelt sätt kunna förklara vad det är för någonting.
Mm.
Mm. Som du var inne på så har du haft väldigt mycket magiskt tänkande i ditt liv. Och det har jag också haft. Som det du sa med de gråtande barnen eller... Att jag inte kunde gå på A-brunnar och fick djup ångest om jag gjorde det.
Ja, just det. Det, ja. Det tillhör ju ofta om man har haft... Ja, det är lite tufft ibland.
Ja.
Att man, barnet utvecklar det.
Ja, och likadant så en positiv grej som hände mig. När jag var tonåring så brukade jag komma hem och bara... Tja mamma, har Ingmar Bergman ringt idag eller? Och bara, nej, jag vet inte. Och sen så tog det liksom kanske 8 år. Men så ringde han faktiskt, Anja.
Ja, ja, precis.
Om man ska tänka på en positiv attraktion då.
Mm. Jag kommer ihåg, får jag säga det? En gång när jag åkte förbi Dramaten.
Mm.
När jag gick på teaterlinjen i Uppsala och var 16 år. Mm. Så kommer jag ihåg, det var tidig morgon. Och jag åkte förbi med en sån här turistbuss. Och vi kom från Finland. Och skulle åka till Centralen eller vad det var. Och så kände jag bara, jag ska jobba där en dag. Och så såg jag för min inre syn hur hela Dramatens hus landade inne i min kropp. Då hade jag ingen aning om såna här grejer. Nej. Men jag kände det så starkt, kommer jag ihåg. Och sen några år senare så jobbade jag ju där.
Mm, då var Dramaten i hela din kropp, i varje cell.
Mm.
På gott och ont.
Mm.
Men du fick som du ville.
Jag fick som jag ville, ja.
Och det här är lite läskigt att jag pratar om det här just nu, eftersom mitt mående inte är precis det jag önskar att det skulle vara. Men det är som det är.
Mm.
Men vad är då attraktionslagen, Anja? Jo, vad man attraherar då, om man ska prata om universum. Vad jag som individ attraherar där ute bestäms av vad jag befinner mig känslomässigt. Alltså inte bara tankemässigt, utan känslomässigt också. Det känslomässiga läget som jag har är den magnet som drar till mig matchande energier. Så känner jag oro, då får jag oro till mig. Känner jag glädje, så får jag glädje. Tänker jag Ingmar Bergman, så får jag Ingmar Bergman.
Ja.
Eller Dramaten i hela kroppen.
Ja, precis.
Mm. Ja, enkelt sagt. Det du sänder ut får du tillbaks. Och det här är ju en ganska... Det här blev jag väldigt provocerad av när jag läste på det här sättet. För jag tänkte, aha, här ska man gå och dra till sig både det ena och det andra utan att vara medveten. Här kämpar man som ett djur för att liksom, göra det bra. Och så lyser det ändå igenom mitt egentliga mående där inne. Det är en ganska läskig tanke att få så här lite storebror och se dig i känslor.
Ja, men det är precis det jag har haft också ibland ju.
Mm.
Så det finns ju en baksida med det. Baksidan är att allt är upp till dig.
Ja, precis.
Men det är också framsidan av det hela. Du har makt över ditt öde på ett sätt. Inte i allt.
Ja. Nej, men till viss del. Och det är något stärkande i det, tycker jag.
Mm.
Och för att om jag då, nästa steg, om jag då vill arbeta med den här attraktionslagen. Och jag önskar mig massa saker. Så måste jag också identifiera då, självklart, vad jag innerst inne känner och vad jag innerst inne vill. För att tanken kan ju tro att jag vill en sak, medan kroppen vill en helt annan. Alltså jobbet känns ju som att det ligger i att sammankoppla hjärta och hjärna i det här.
Mm.
Och det har väl vi båda jobbat med ganska mycket, du och jag, under våra terapisessioner genom åren, kan jag tro.
Min mamma sa alltid när jag var liten, ja... Du är så smart och så, men hjärtat hänger inte riktigt med.
Oh, mamma.
Mm.
Ja, vet du vad min mamma sa till mig?
Nej.
Nej. Åh, Julia, du är så känslig. Du behöver lite hårdare hud så du kan stå ut där ute.
Mm.
Mm. Och då därav kom nog min ilska, tror jag. Alltså all den ilska som jag haft i min kropp.
Mm.
Och anledningen till att jag kallades för ilsketofsen när jag var liten.
Mm.
Mm. Ja, tillbaka till attraktionslagen. Gud, nu blev vi helt så här tillbaka till oss själva. Ja, vad förväntar man sig egentligen då av attraktionslagen? Jo, ja, det hände min man en grej. Han var på Konsum här. Och skulle handla, så stod en man bakom honom som var jävligt störig och väldigt irriterad och fräste och hade bråttom och tyckte att kön gick för långsamt. Så vände sig Stoffe och bara, vill du gå före eller? Och så var det Christer Sandelin.
Jaha, som ju också la ut så roliga grejer på...
Var det Facebook eller Instagram?
Ja, där han skulle rösta på Sverigedemokraterna och allt vad det nu var. Ja.
Precis, då tänker jag att han attraherar ju inte så sunda saker. Jag tänkte precis på det inlägget. Det var ju inget konstigt att han i sitt mående... Nu säger inte jag att alla Sverigedemokrater mår skit, men det finns ju ett stort missnöje, en stor rädsla som jag tror attraherar farliga krafter.
Mm.
Tänker jag. Ja, men tillbaka till attraktionslaget. Jag bara kommer in på en massa andra sidor.
Nej, men det är precis det här handlar om. Ja.
Ja. Jag är tillbaka i alla fall. Till varje, att varje tanke har en känsla.
Mm.
Tank och känsla är ett. Och det som man då... Ofta kan jag tänka mig att det är som en så här gammaldags telefonsladd mellan hjärna och hjärta. Så att det kommunicerar inte riktigt, så det blir något mishmash däremellan. Man sänder ut lite rädsla, lite hopp, lite tilltro. Så tar man tillbaka och så... Vet inte universum riktigt vad det ska korrespondera på. Vad är hjärtat och vad är hjärnan? Det kan vara svårtydbara signaler däremellan.
Ja, det är lite som folk säger ibland, följ din intuition.
Ja, precis. Ja,
men vad är intuitionen då, tänker jag? Det är ju den här kopplingen, rörelsen mellan hjärtat och hjärnan på något sätt, tänker jag. Men också att innan man på något sätt har funnit sig själv, tycker jag. Det låter ju kanske flummigt, men... Mm. Om man har haft mycket rädslor i alla fall, tror jag det är viktigt att komma ihåg att ibland kan det vara en rädsla som talar och inte precis. Intuitionen. Det är inte, nej, men min magkänsla säger, men magkänslan kan ju vara ren och skär skräck från tidigare upplevelser som ibland kan vara sanna och ibland irrelevanta i den nya situationen.
Exakt. Och det står väldigt tydligt om det här också. Du formulerade skitbra. Och det står också så här, attraktionslaget, det går inte bara att önska sig saker i största allmänhet. Man måste känna efter och sluta önska i negationer. För det gör man ofta när man tror, även ifall de flesta av oss vet att det är inte så bra. Jag vill inte bli sjuk. Att universum fattar inte det där. Det fattar inte negationer, lika lite som min mamma var så en bindvävsmassör när jag var liten. Och det gjorde så jävla ont när de drar loss bindväven från ja, hur man nu masserar den på ett sätt. Men det blir kompaktare ju äldre man blir, bindväven. Så det gör ondare och ondare att dra loss det. Och hon satt och svor mamma, eller hon låg där och bara, aj, det gör så jävla ont, jävla ryggjävel. Och då sa hon till honom, sluta själv på dina celler. De förstår inte ironi.
Mm.
Och det där tycker jag är så vackert. Nej, att vara tydlig och klar. Att det finns också någonting i vårt samhälle idag, tycker jag. Där man ska omformulera och bädda in och gå kring eller krokar så ingen blir ledsen. Man ska vara smidig, man ska ändå markera vad som är rätt och fel. Alltså det är så jävla många inten i våran värld. Det är svårt att bara göra sig fri från dem för att attrahera universum bra. Alltså det är ett helt nytt sätt att tänka, tänker jag.
Ja.
Mm.
Det här är ju New Age.
Ja, men det är klart att det är. Och därför ska man då sända ut klara tankar utan tvivel. Och det här får man ju råprestation ångest av, Anja.
Ja, men jag vet inte vilken bok du har, men jag har haft en väldigt praktisk bok i det här.
Det kommer till det sen, det praktiska. Ja. Mm. Men så här långt så kände jag, ja, jag håller med, men jobbigt. Jättejobbigt att det finns någon... självmedvetenhet i hela sättet att tänka som skulle kunna vara osunt kan också vara väldigt sunt.
Mm.
Mm. Men är det då bara att önska sig från universum? Nej, såklart att det inte är. Alltså det här, om jag förstod den här boken rätt och de här sidorna rätt som jag har läst på, så är det ett sätt att leva, att hela tiden kommunicera hjärna och hjärta innan man sänder ut vad man önskar sig eller vill ha eller längtar efter. Så det som du ger energi såklart växer ju då. Om jag som jag var idag, eller är idag, jag är lite självömkande, jag känner mig lite hotad av andra som har det lite bättre än jag, tror jag då. Varför får inte jag? Alltså det finns några så här lite obearbetade saker i mig, känner jag, som inte jag rätt ut med mig själv. Jobb jag inte har fått, någon som har varit elak eller sådär. Och det kan ju då orsaka bitterhet. Och sen gör jag ut bitterhet och får ju bitterhet tillbaks.
Ja.
Det är det här som klassiska ordspråket. En olycka kommer sällan ensam. Eller om jag sänder ut... Om jag känner mig helnöjd och är tacksam över mitt liv och bara tänker, åh vad det skulle vara härligt att bara få bada i champagne. Alltså då kanske jag får göra det. För att ingenting är omöjligt om man har den tanken. Mm. Men att sträva åt det positiva känns också som ett ok, kan jag tycka här.
Jo, vi hade en diskussion på teatern om det här om dagen. Att man frågar ofta, hur bearbetar du sorgen? Hur, om någon har dött och sådär.
Mm, mm.
Hur kommer du klara... Ja, men då var det någon som sa... Men när någon som hade en förälder som hade dött sa... Nej, men jag vill bara vara sorgen. Jag vill inte bearbeta. Kan vi inte bara få vara den ibland?
Mm, mm.
Och det hänger ju starkt ihop med det här att få vara i en känsla eller få vara i ett läte. Och lite så. Vi kan inte vara några läten. Vissa känslor låter ju inom oss.
Ja.
Men vi stänger den där munnen, för så är det. Ja, men du sa nu, det knarrar inom mig, och så gjorde du direkt ett ljud när vi började podden.
Ja.
Vi har så mycket ljud i oss som aldrig kommer fram, tror jag.
Ja, ja, det kanske är jätteintressant.
Toner, att börja... tror jag.
Ja, jag har varit på terapi med toner. Jag blev väldigt full i skratt då, apropå att du skrattade för att du var trött. Jag satt och pratade om något gammalt minne. Eftersom det hör jag en ton. Då hon började plinga på kristaller och jag var helt oförberedd. Ja, det var speciellt.
Då skrattade du henne rakt upp i ansiktet.
Nej, jag blir
jävla flummare.
Nej, det önskar jag att jag hade gjort. Inte för att jag tycker att det är flummigt, men man kunde förvarnat eller sagt, nu tänker jag så här, är du med på det? Mm. Alltså, kändes som en jävla bluffgrej. Så att jag är andlig, men ibland går det lite för långt även för mig.
Ja, absolut.
Mm. Ja, hur som helst. Det räcker inte med att tänka rätt. Du måste också känna. Du måste svara upp på känslan du har. Och just då som du var inne på. Bearbeta de sorger. Vara i sorgen tills det är klart. Det går inte att hoppa över de momenten heller. Och det är inte så att om jag är i sorg så attraherar jag all världens sorg. Jag tror att läkeprocessen är liksom någonting som universum ser. Ah, hon, han, hen tar sig tid att vara i det som är. Vackert. Så tänker jag.
Om du prasslar och låter mycket om mig så är det för att jag byter ställning hela tiden. För jag har suttit still så mycket den här veckan så att jag får ont. Och det är inte för att jag inte lyssnar.
Mm. Nej, men jag hör inte ens att du knarrar.
Nej, vad bra.
Precis. Rör på dig. Jag har fått oral diarré här. Jag har massor mer att säga.
Jaha, det är spännande. Berätta här.
Ja. Jo, det som du också sa, Anja, det här att om man tackar nej till någonting av rädsla. Att lite som att cellerna inte har någon humor så förstår inte universum den rädslan. Du får någonting till dig som du kanske egentligen önskar dig att tacka nej. Då får du inte omedelbart chansen tillbaka för att du har refuserat det. Då vill inte universum besvära dig med det igen. Så stod det i den här boken. Utan att om man säger nej av rädsla så kan man räkna med att man också stänger en dörr som är större än den man kanske först ser.
Mm-hmm. Men är det då kört för evigt?
Nej, alltså man kan ju omarbeta det och säga, oj, men jag tror att det är viktigt att reflektera över att jag stängde den dörren av rädsla. Nu vet jag bättre, nu är jag redo att ta emot.
Mm. För så är jag, hade ju ett jobb som jag tackade nej till, som jag ångrade. En av de få saker jag ångrat i mitt liv länge, och det har jag pratat om i podden. Det var ju precis en sån sak. Mm. När jag till slut förstod, och jag förstod det ganska tidigt.
Mm.
På grund av att jag brukar inte få ångest av val jag har träffat.
Nej, men, eller tagit. Nej.
Eller, jag fick det då.
Mm.
Länge.
Och då kände du det.
Jag visste att jag hade gått emot ett slags flöde i livet. Just på det. Grund av att jag var rädd för några personer. Att de skulle bli arga på mig.
Ja. Men det tror jag att du har zonat nu på något sätt. Eller zonat, låter som att man ska straffa.
Ja, jag har gått med piska och slagit mig på bara, ryggen. Kudish.
Nej, men det är ju precis det här som är lätt att falla in i när man läser om detta, att du skapar ditt liv och dina förutsättningar helt själv, beroende på hur din kommunikation mellan hjärna och hjärta är liksom.
Ja, men det är inte säkert att de här grejerna är sanna, men det finns ju något. Finns ju, alla har vi en upplevelse hur det är när vi hamnar i flow. Ja. Det här handlar ju om flow, att hitta rätt i min livsfåra.
Mm.
Gå framåt och med ett öppet sinnelag.
Ja. Och hur arbetar man då med detta?
Mm.
Jo, såklart. Nummer ett då. bli klar över, över dina rädslor och vad ditt hjärta vill i kombination med tanke. Att det är utifrån det du attraherar universum då.
Mm.
Och sen så var det en annan sak som jag blev så här, varför inte då? Upprepa inte dina önskemål, alltså dina önskningar. Utan det räcker med att sända ut dem rena och klara en gång. Sen kan du släppa taget om dem. Sen får de vara där ute. Du behöver inte hålla på och tjata. Det gör man ju inte med andra saker i livet, stod det. Man står inte och tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Utan man uttrycker och sen är det bra.
Mm-hmm.
Mm.
Jag har läst lite annorlunda.
Mm.
De skriver samma sak 100 gånger och sådana grejer. Och så upprepar det här varje dag. Och sånt.
Men det har jag också gjort. Men i det här fallet så stod det att... jag tror att det handlade om att inte bli fixerad. Att inte krampa kring ett önskemål.
Ja, så när man känner att man börjar bli fixerad vid något.
Mm.
Det är stor skillnad, som vi har sagt, pratat förut. Att ha fokus eller att vara fixerad.
Mm. Så jag tror att det är det handlar om. Jag tror inte det är något fel egentligen att skriva det 100 gånger för att manifestera det. Men sen så kanske det är bra. Då är det färdigt liksom.
Mm.
Ja, och så här står det igen då, alla de här varningsgrejerna. Saknar du då tillit, så är det bristen på tillit du drar till dig. Då är det det du får tills du har övat färdigt på att på det du behöver lära dig.
Mm.
Och sen så det tredje tyckte jag hemskt mycket om, tro. Att våga tro på det här fullt ut är en förutsättning, att ha tillit till att det är så här, att slappna av i, om man nu har bestämt sig för den här attraktionslagen som metod att gå vidare i sitt liv eller leva i. Att, klart att man tvekar, men tro. Andlig tro.
Mm.
Och att det finns ett överflöd i allt. Så att du och jag kan önska oss precis samma saker, Anja. Och få mer än nog därtill. Vi är inte konkurrenter med varandra.
Abundance.
Yes.
Men finns det inte ett starkt element av visualisering? Att visualisera att jag redan har fått det jag vill ha?
Jo, det kommer också här. Mm. Arbeta med visualisering.
Och det är ju det roliga. Fantasin, ja. Att fantisera. Och där tänker jag att man kan kanske lägga, eller jag kan kanske lägga undan min mobil ibland. Och
visualisera och affirmera lite mera. Ja, och framförallt så står det också hela tiden, allting tar tid. Det går inte att liksom sätta sig i 30 sekunder och tro att nu är det fixat, nu är det klart, nu kan jag gå vidare till nästa grej. Det handlar om att andas igenom saker, ta tid på sig, skapa en god atmosfär omkring sig. Så man visualiserar och är ett med sin andning egentligen, tror jag. Då menar jag.
Men då tänker man ju genast så här. Mm. Egentligen kring det här också. Men vad ska du... Idag så hämtade jag min familj på centralen.
Mm.
Och gick återigen förbi flyktingbarn som sitter där, som nyss har kommit.
Mm.
En liten pojke och polisen stod och pratade med en familj och höll på och fixade och donade. Och den här pojken sitter och gäspar i sin stickade mössa som är typisk för öst... Alltså, Österlandet, det finns en typ av stickade mössor i alla fall. Och han sitter och gäspar och är trött, en ensam pojke på en stor sån här plastbag med en sån här dålig dragkedja i. Och, då kan det ju bli så här, har de attraherat det här? Attraherar hela liksom alla kvinnor i ett visst land att de måste, att de ska bli förtryckta? Allt sånt där kan man ju då börja tänka. Men
ja, har du någon lösning? För jag tror att jag har en i mitt huvud.
Ja, jag tänker så här, som den där som jag har pratat om, den här boken, Viktor E. Frankl, Livet måste ha en mening. Han menar ju på att du kan ju inte bestämma om du kunde inte bestämma om du skulle överleva eller om du skulle få en sjukdom eller inte i koncentrationsläget. Men så länge du var vid liv så kunde du bestämma vilken attityd du skulle ha gentemot den dag du fick till skänks. Varje dag du fick till skänks. Vad ska jag ha för... Ska jag betrakta den här dagen som en gåva? Ska jag betrakta den här brödbiten som det godaste jag har ätit? Eller ska jag tänka, fy fan, inte en brödbit idag? Alltså, allt sånt där. Finns det en mening med allting?
Frågar du mig om det finns en mening med allting?
Nej, jag tänker bara just utifrån att... Man kan ju vara i en situation... Jag kan ju inte sätta mig här och önska att jag ska bli hjärnkirurg. Nej, och tro att det ska dimpa ner ett diplom och så ska jag... Det är ju så, och så dum är ju inte de som skriver de här grejerna heller.
Nej, absolut inte.
Det står ju ofta också, det ska vara någonting som faktiskt är uppnåeligt. Du kan ju inte sätta dig och önska jag ska bli president i USA.
Nej, det står också, önska inga idiotiska grejer. Alltså,
precis.
Det stod väldigt tydligt.
Mm.
Och jag tror att för mig, min tro är också det där att du kan aldrig hjälpa eller bestämma över andra människors förtryck eller krigshärjningar eller sjukdomar för den delen. Däremot så tror jag som du att man kan jobba med det eller man kan jobba emot det liksom.
Det är som Nelson Mandela också säger, man har makt över sitt eget sinne i den situation man är i. Och man tränar på det, det är ju en träning. Som en muskel som man tränar egentligen.
Mm.
Tycker jag även att själen är en muskel.
Absolut.
Ja, jag gör inga lyft med de själsliga hantlarna så händer det inte så mycket.
Nej, och sen en viktig sak till Anja som tål att påminnas om gång på gång. Att önskemålen kanske inte ser ut som jag har tänkt mig. Universum kanske har en annan plan att ta emot det som finns, en bättre plan. Som inte är precis den som jag hade förutsagt att jag ska bo där, jag ska ha en sån bil, jag ska ha en flicka och en pojke, jag ska trallalala. Utan det finns kanske en ännu högre plan som blir ännu bättre. Och ta emot det som blir givet till dig.
Mm. Och jag tänker också på tacksamhet som ju faktiskt är... I såna här situationer, på, men vad vill jag ha, vad vill jag ha? Jag kanske redan har mycket av det jag vill ha.
Precis, det var sista punkten.
Ja, för jag tänker verkligen på det. Det är ju som en vitamininjektion.
Mm.
Då menar jag inte att stå i tacksamhetsskuld till människor. Nej. Sånt så som jag trodde att det betydde förut. Så fort jag hörde ordet tacksamhet så rös jag och ville spy. Ja. Utan jag menar den där genuina känslan som uppfyller åtminstone mig ibland.
Mm.
När man ser naturen eller sina barn eller har haft ett underbart samtal med en vän. Eller det som verkligen, verkligen betyder något.
Mm. Tacksamhet attraherar tacksamhet och just det här överflödet som kan komma till en vissa dagar när allting bara är så här, tänk att jag får leva, även om det bara är en glimt.
Mm.
Tänk att få vara i det lite mer, lite längre. Och jag tänkte så här när jag började läsa om det här igen, att det är ingen slump att jag väljer det ämnet en dag, en tid som den som jag är i mitt liv just nu, där jag tycker att det blåser lite småkallt.
Mm. Men du och jag har haft tillgång på olika sätt länge till en bön. Nu talar jag då alltså inte att man måste be till någon slags gud eller någonting.
Nej.
Nu talar jag om att sätta ord på någonting till någonting som kanske lyssnar eller kanske är större än en själv. Och det är helt valfritt för alla människor i hela världen tycker jag, om man vill tycka det är humbug eller bullshit eller om man vill använda sig av sånt eller inte tycker jag, så länge man inte skadar någon annan eller försöker pracka på det på någon annan. Jag delade på Facebook häromdagen förresten en grej som en kompis hade lagt upp, det här religion is like a penis. Du får ha en, du får vara stolt över den, men ta inte fram den i det offentliga. Vifta inte mer än i ansiktet på folk och absolut pracka inte på den på barn. Och ja, sådär. Det var så jädra bra, så är det med religion. Håll den för dig själv.
Ja,
religion.
Verkligen.
Men den där bönen i alla fall, eller vad man ska kunna kalla det då. Jag vet att folk tycker det är jättejobbigt ibland när man säger så. Men vi skulle ju kunna läsa den.
Ja,
om vi utelämnar liksom...
Ja. Vissa ord.
Ja.
Ska vi börja då?
Ja. Ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Vi lät retarded där.
Ja, men den säger jag... Vi skypar idag, kära lyssnare. Men den tål att sägas långsamt, för att det där med förståndet, det är ju det jag går bet på gång på gång. Mm. Vad kan jag förändra? Jag fattar inte. Jag kan göra lite till här. Lite till.
Mm. En gång sa en klok kvinna till mig. Anja, det är myrsteg. Har du inte fattat det? Det är myrsteg här i livet. Själen utvecklas med myrsteg.
Åh.
Ha lite tålamod, Anja.
Ja, det där jävla tålamodet.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag har haft premiär, Julia, sen vi poddade sist på Allan Ekborn föreställningen Fröjdefull jul på Stockholms stadsteaters stora scen. Det var för en vecka sedan, det gick bra.
Ja, och det är därför, kära lyssnare, som vi inte släppte ett avsnitt. För att Anja, du jobbade mer än lovligt den här perioden.
Ja, det gjorde jag verkligen. Jag var helt slut, så det gick inte faktiskt.
Nej.
Har jag berättat om den där sista veckan när vi repade? När jag ramlade och...
Nej.
Nej, jag ska komma in. Och så min roll, hon är alkoholiserad. När hon var liten så hade hon tomtefobi. Mm-hmm. Så kommer hon in, det här är en mycket kort passage. Jag kommer in och Alexander Salzberg, Berger i pjäsen, han är en skådespelare alltså som heter Alexander Salzberg som har varit med i bland annat Arne Dahl. Mm. Och han kommer även nu i 30 grader i februari, eller vad heter den där?
Ja, det gör han.
Ja, den nya avsnitten. Och när jag ser honom så ska jag skrika till och skrika, en tomte! Och kasta mig bakom en gigantisk jultomte. Gran. Mm. Och då halkar jag, tur att det var repetition, och fiser jättehögt i ansiktet. Nej. På Alexander Salzberger.
Nej, Anja. Jag som har pruttfobi.
Jävla fisant. Jag visste inte vad jag skulle göra, för han ska ner på golvet och leta efter någonting, eller vad fastän det var. Han gud alltså. Det var så pinsamt. Men på premiären var det dock inga sådana missöden. Men det vi har upptäckt vid oss som är bakom scenen, det finns ett ställe där jag, Vanna Rosenberg och Helena Sandberg står tillsammans och väntar på våra entréer. Jag ser ut som typ Dame Edna och Helena Sandberg ser ut som en kristen, frigid bibliotekarie från 70-talet. Mm. Och Vanna Rosenberg ser ut som en blandning av, vad heter hon? You're gonna hear me roar. Ba, 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 da, da. Vad heter den artisten?
Ja, vad heter den artisten?
Kate någonting, nej.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Vi är för gamla.
Fråga inte mig om namn. Jag fick en ganska tydlig bild. Hon så här lite så här luftig på rösten också, eller?
Nej, hon är mörkhårig. Hon är ganska tuff.
Aha, okay.
Hon har varit med, kommer från scientologerna från början på något sätt, tror jag. Men hon har brutit sig loss från sin familj och så. Ja, strunt samma. En blandning mellan henne och Carola Häggqvist, när Carola ska vara så hårdrockig som hon ska vara ibland.
Ja, fattar precis. Ja.
Så ser Vanna ut. Hon är skitsnygg i den här pjäsen. Och vi har upptäckt det ganska tidigt, ganska sent i reparbetet, att vi får inte prata en sekund, för det här är en komma in genom dörrarna komedi.
Jag fattar.
Ja,
så då kommer man för sent och
då har man förstört allt. Och vi då i slutet på reperioden när vi började köra genomdrag, då kom alla vi för sent, för vi sitter och pratar om livet där bakom.
Nej, men Anja.
Ja, men man börjar prata om något, så börjar vi prata. Så vi har verkligen förstått, vi får inte prata med varandra alls, för då kommer man för sent.
Ja.
Och det var ju det jag gjorde den där gången också, då när jag fick bråttom in och halkade och fes i Alexander Salzbergers ansikte.
Ja. Jag inte.
Det är så jävla jobbigt. Oh, men så idag till exempel så började vi prata. Och då känner jag hur Vanna diskret sätter en hand på min rygg och börjar fösa mig som ett barn mot att jag ska gå. Fattar jag inte, vad håller Vanna på med? Hon vill prata själv med Helena, jag får inte vara med, hinner jag tänka så här. Utanförskap, triangeldrama med tre tjejer. Mm. Och sen så bara, ja just det, men gud jag ska ju in nu om några sekunder. Vanna har haft bättre koll än jag.
Oh. Men sen är man är ju så fruktansvärt trött de där dagarna innan premiär om man har jobbat på det sättet som ni har gjort.
Ja, och nu har vi ju spelat ända sedan premiären också, så att vi är ganska trötta och idag var det söndag också, vi spelar matiné. Och då så började Henrik Norlén och jag, som bland annat spelar huvudrollen i den manliga huvudrollen i Modus.
Just det.
Jag tänker att det är roligare för lyssnarna om de kan se skådespelaren framför sig. Och han då och jag började prata om när vi gick på scenskolan, han gick några klasser under oss, och om någon fest då vi hade varit väldigt på lyran båda två, började vi prata om, och skulle vi berätta det för en annan, för Alexander Salzberg. Ja, det slutar med att stackars Robin Keller, en annan skådespelare som kommer in från ett annat håll och ska gå in i Blacken och sätta sig, han går in långt före oss andra och vi står och pratar om detta fullständigt ovidkommande i det här scenbytet. En gammal fest på 90-talet.
Uh-huh.
Och så ser vi honom sitta ensam i mörkret. Och pappa stirrar desperat ut mot oss. Ska inte vi komma in? För ljuset kommer inte gå upp. Musiken kommer inte stängas av förrän alla sitter på plats. Som tur är. Mm. För annars skulle han behöva börja spela också. Så att vi skyndar oss in där. Och sen har vi alltid en samling efter föreställningen för att se om något har gått fel. Och mycket riktigt så sa ju, ja, det var väldigt sent från mina kollegor där.
Men jag känner igen det här, när man är så där socialt törstande, när man bara presterar och gör och gör och gör. När man bara vill bara släppa och ha ett samtal.
Ja, så och försöker man se på man dig kan... där ute i mörkret.
Så att du får faktiskt sitta där och vänta tills vi är klara med festen på 90-talet.
Ja, precis. Kära publik, vi måste prata klart om det här. Men i vilket fall, så vi tar ju då emot publiken. När dörrarna slås upp till salongen så står vi där. Nästan hela ensemblen, utom de som har några tidiga entréer. Och naturligtvis inte Björn Gustafsson den äldre som är ju nästan dubbelt så gammal som alla oss andra. Han ska ju inte behöva gå ut och vara tomte. Vi andra har då tomtehuvudbonader.
Mm.
Jag har ett par stora kaninöron som är röda.
Har du typ Rudolf då? Eller vadå?
Nej, jag är min roll. Ja. Jag är min roll, fast hon har på sig en rolig ju. Och Emil Almén har på sig någon grön glittrig mössa och sådär. Tanken var i början att vi skulle sjunga karaoke hela tiden. Det går ett karaokeband uppe på scenen. Alltså en sån här rulle. Så man kan sjunga med alla låtarna. Men nu sjunger vi bara med lite.
Men är det julsången bara då, eller?
Ja. Och det roliga är att de älskar det här, de flesta i publiken. Mm. Att vi står så här, hej och välkomna, god jul, kliv in i stugvärmen. Och liksom välkomnar varje person.
Men hur känns det att få den välkomningen i oktober?
Ja, är det inte lite tidigt, skojar de då. De vet ju att de går på en fröjdefull jul.
Ja, det fattar väl jag med.
Men så att de är liksom, men min roll är ju då full. Mm. Så jag jag dricker lite mitt glögg, men det får man väl göra. Det är en gång om året är det jul. Och de är så gulliga, de bara, ja, var inte orolig. Jag brukar också dricka för mycket glögg på julen. Mm. Och de blir så lyckliga av att prata.
Ja.
Prata alltså, med oss, sådär.
Prata, det är ju så härligt att prata. Mm. Men jag måste en fråga bara, som egentligen inte är viktig, men som jag är väldigt nyfiken på. Är du liksom klar med julen redan i november nu? Är du så helt julmätt?
Nej, det är jag inte. Det kommer bli ännu mysigare eftersom vi spelar om julen och så kommer vi närmare och närmare julen på något sätt. Så tänker jag.
Ja,
men idag i varje fall, min roll är ju ganska galen, eller väldigt galen. Hon är sjuk.
Mm.
Och det säger alla andra också i pjäsen att ja, hon har blivit värre nu och hon har druckit sig och så mycket och hon har druckit upp allt vin som skulle vara i såsen och så vidare. Men då, idag så hade jag för det första var det söndag 13.00 matiné, det är en väldigt gammal publik ofta. Det var mycket rullatorer och käppar och rullstolar.
Mm.
Och då vet man att de kan bli lite mer förnärmade om man kommer för nära och sådär. Så att jag fick ta det lite lugnare med min lilla fulla Filippa där, när vi välkomnar då. Men idag var jag så här, de tittar på mig som om jag vore galen. Okay. Och vem är det här? Någon blev till och med arg. Liksom. Jag förstod ingenting, för de brukar bli glada och prata lite med mig. Jag dricker också för mycket och sådär.
Mm.
Men så när jag kommer ut så står Henrik Norlén och skrattar. Och han hade kikat då på det här, för han är inte med där. Han var, Anja, alla trodde du var en galen jävlig dag, för du har glömt dina röda kaninöron.
Nej, men nej.
Nu tycker jag att min roll ser så extrem ut. Jag har en jättehög, sån här jättehög tupering. Men förmodligen för dem så var det som, vem fan är den här galningen? De andra skådespelarna hade mössor på sig och grejer, men inte jag.
Jag fattar, så de tänkte liksom att du bara var en större jävla full hagga som gick omkring och terroriserade folk.
Ja, men precis. Så att, jag kommer aldrig att glömma de där kaninöronen någon annan föreställning.
Nej, det kommer du inte göra.
Mm.
Men vad roligt för dig att du har gjort det misstaget nu. Vi gratulerar till det.
Jag har både fisit och glömt kaninöronen, så det kommer inte upprepas.
Fast det kommer, alltså det måste finnas någonting mer som du kan halka på.
Det kommer hända så många grejer, tror jag. Mm. Men det jag skulle vilja säga är i alla fall att det är ju en vattendelare. Både för de som är med och de som tittar en sån här pjäs. Det är en renodlad komedi som vi spelar på ett ganska traditionellt sätt, skulle jag vilja säga.
Mm.
Vi har inte plockat sönder den. Vi har inte moderniserat speciellt mycket. Och det finns ju ställen i den här pjäsen när publiken skrattar så att de viker sig och det böljar fram och tillbaka. Framförallt när vi har fullsatt, det hade vi till exempel inte idag, då blir det ju lite läskigare för publiken att skratta.
Ja,
men då skulle jag vilja berätta om en skådespelare. På premiären så hade han en vän där som gick i pausen på premiären, för hon var så fruktansvärt provocerad av föreställningen. Hon tyckte det var manschauvinism, dassiga kvinnoporträtt, dassiga grejer, sån här teater vill inte hon göra. Och jag tycker att den speglar precis så som det kan vara, både i en svensk storstad och en svensk småstad, i många hem. Kvinnorna står vid spisen, kvinnorna känner sig bittra för att de har gjort mycket mer. Männen leker med någon elektronikgrej. Alltså det är ju inte så här i alla hem, och framförallt inte mycket i intellektuella, kulturella, innerstadsfamiljer kanske. Men det existerar ju.
Klart att du gör det. Jag känner mig träffad eftersom min man är i Malmö hela tiden. Och varje gång vi ska podda, jag säger, jag är ensam med barnen, så kan vi ta det den och den tiden så jag hinner både laga mat och lägga.
Ja,
så det är liksom inte så jävla främmande.
Nej.
Ändå.
Den här personen som sa det här är ung, alternativ och har inga barn.
Mm.
Så att, för det handlar ju lite om två, Liv Mjönes och Vanna Rosenbergs roller har ju flera barn då. Och dessa, vem ska ta hand om barnen mycket och sånt. Och sen så hade då den här personen en annan vän som hade varit där och sett den. Som hade av denna då till synes ytliga, om man nu ska kalla det, men lättsamma då, lättsamma pjäs. För den har ett djup också, men den är lättsam och komisk. Så hade hon fått ut att hon hade börjat tänka jättemycket på sin relation med sin man, vilka roller de hade hemma, och det slutade med att hon satt och grät efter föreställningen, för att det hade känts så djupt i henne att hon är en igenkänning i vissa parrelationer där på scenen.
Mm.
Så att en föreställning kan ju uppfattas så tremendously olika.
Ja, och också beroende på vilket humör man är på, så är det ju.
Ja, verkligen. Men jag tyckte att det var så, just en sån fin bild, att samma person hade två olika vänner som fick ut helt olika saker beroende på sin ålder, var de befinner sig i livet och vilken smak de har och vilken dag det var.
Ja. Det är det som är det coola med kulturen, ja. Och framförallt teater som är så här och nu.
Ja. Och jag tänkte så här, när jag åkte upp i rulltrappan idag, jag avskyr numera T-centralen. Det har hänt någonting där. Det är så jävla dekadent och vi plattar nu, så att det är liksom, nej, det är liksom hemskt, tycker jag.
Ja, det är, alltså centralen från där tågen går till plattan, hela den eran är liksom, om man vill bli, om man inte är på dåligt humör men känner att nej, men jag vill sura ur lite, så gå omkring där lite och gå upp på plattan, så mår man per automatik lite sämre.
Alltså jag går ju där varje dag och hela tiden tänker jag ska gå av i Gamla stan istället, men jag hinner aldrig det, jag är alltid ute i sista minuten. Men jag får skärpa mig. Det är som vi sa, man har makt över sitt eget öde. Det där kommer inte något jäkla universum att fixa åt mig. Utan det är jag som måste kliva av tidigare. Det är jag som måste ge mig iväg tidigare.
Mm. Annars kanske du attraherar väldigt destruktivt.
Eller hur? Asfalten på Sergels torg med alla spottloskor och fimpar. Och,
ja, men jag identifierar dig med det och känner dig som en spottloska. Och attraherar bara svineri.
Det här är lätet från Sergels torg.
Det här är lätet från Sergels torg.
Prutt.
Ja. Det är Alexander Salzbergs ansikte.
Ja, precis. Nej, men jag är rulltrappan upp då. Så börjar jag, så tittar jag på alla människor, så tänkte jag så här, jag var så trött så jag började liksom bara drömma mig bort och tänkte på att i varje människa så finns ju ett helt universum.
Mm.
Och hur många universum som har funnits och vandrat på den här jorden och levt där som inte finns längre.
Mm. Det är hisnande att tänka på det.
Och att just nu finns det 7 miljarder människor som upplever sitt inre så centralt. Så som jag upplever mitt inre.
Mm.
Men det finns 7 miljarder till. Och ska vi börja räkna in alla djur också så är det ju liksom... Fast jag vet ju inte hur självmedvetna de är om sin, medvetna de är om sin egen existens. Men i alla fall... Och då tänker jag så här, men apropå din attraktionslag då.
Mm. Mm.
Så kommer vi väl alla till en punkt i livet. Och vi tänker, jag kan... Ändra, expandera, växa i mitt inre universum, precis som universum hela tiden expanderar.
Mm.
Jag kan låta mig slukas i svarta hål.
Mm.
Jag kan föda nya, tända nya ljus i mig. Nya, jag kan minska, krympa och inskränka mig själv. Jag kan utveckla mig själv eller avveckla mig själv. Och det kan man också använda i en roll, tänkte jag då, där när man var på väg. Det kan vara ett sätt att tänka på en roll. Hur medveten är den här rollen om sitt eget inre universum? Om den håller på att utveckla sig själv, avveckla sig själv. Jag tänker Filippa som jag spelar nu, hon håller på att avveckla sig själv via sin alkoholism. Och så läste jag nu, så var jag inne på en hälsokostaffär och så tog jag en sån här gratis tidning som var en sån här New Age-tidning och då var det en intervju med en kvinna som är healer. Och hon är otroligt nöjd med sitt jobb.
Mm.
Hon skrattar på bilden med en indisk sari på sig framför ett hav.
Ja,
så är jag avundsjukt. Och då första frågan till henne är, vad jobbar du med? Hon berättade att hon är coach och healer. Hon utbildar även coacher och sådär. Och hon föreläser om ämnen som ligger nära hjärtat.
Mm.
Och hon arbetar också konstnärligt, med främst med måleri. Då tänker jag fråga dig, Julia.
Mm.
Vad jobbar du med? Som yrke?
Alltså som yrke?
Du är skådespelerska, eller hur?
Jag trodde att du tänkte så här, mitt inre nu. Nej. Jag var inne så här och kände efter hjärtat om det funkade med hjärnan. Nej, mitt yrke är skådespelare, ja.
Mm. Vad innebär det då? Vad gör man när man är skådis?
Man gestaltar andra människor. Man ger röst åt... Jag ger kropp och röst eller något av det till en människa för det mesta. Eller
som oftast bara finns på ett papper, eller hur, från början?
Ja.
Så upplever du att du ger... Ja, du, så sa du. Jag ger kropp och röst åt. Du lånar inte ut din till någon. Eller kan det kännas så ibland? Som att du ibland lånar ut din kropp och röst och ibland så ger du?
Jag känner oftast att jag ger om jag måste välja. Men lånar ut... Ja, det gör man väl ibland, absolut.
Ja, ibland. När man behöver mat på bordet kan det ju faktiskt vara så. Varför valde du det här jobbet, frågar om den här coachen. Hon säger att det var hennes sätt att söka tröst i ensamma stunder. Och att förstå sig själv, sina känslor och sina tankar. Det konstnärliga i det hela började jag med redan som barn. Att vara kreativ gör mig lycklig. Känner du igen dig i det här?
Ja, men en sak till vill jag lägga till då. Det handlade väldigt mycket om bekräftelse också.
Och jag vill lägga till att det handlade väldigt mycket om dels bekräftelse men också väldigt mycket om fantasi. Och dofter och känslan av ett nytt klädesplagg som en roll skulle ha. Eller, ja, enormt mycket sinnlighet.
Mm. Jag hade också en sak till när jag var på, när mamma jobbade på teater. Förväntan. Den här förväntan innan en föreställning. Förväntan i publiken. Förväntan hos skådespelare. Det fanns en väldigt kraftfull energi som jag tyckte var så magisk.
Mm. Och det kan jag tycka, vad man än spelar så ska man inte, och även om man är missnöjd med en föreställning, så tycker jag det är jättejobbigt om man snackar för mycket skit om föreställningen innan man går in och så.
Nej, men det är hemskt, det får man ta
det, får man inte, det kan man inte göra, jag står inte ut med att lyssna på sånt längre, känner jag. Förr kunde jag själv vara en del av det, men idag så försöker jag undvika det, för att man måste hitta någonting som slår an någonting i en. Man behöver inte älska varje sak man gör. Men, nej. Ja.
Sen kan det vara svårt ibland när man har någonting man skäms över som verkligen inte funkar.
Mm. Det där är fint att du vågar prata om, för det är inte så. Ibland skäms man ju när jag skäms ibland när jag står på scen. Det knyter sig i mig.
Ja, och så bara släpp bollen, gå vidare. Men då kan det vara viktigt att ventilera det efteråt för mig.
Mm.
Men nej, det där skitsnacket om pjäserna får man nog hålla lite.
Ja, det kan ju vara helt sant, men man måste släppa det också. Annars blir det olidligt. Det är som Sten Ljunggren sa till mig. Det är din uppgift, Anja, sa han mjukt. Att hitta någonting som betyder någonting för dig i den här smörjan som du tycker att det är. Ja, det var en annan uppsättning för flera år sedan, men det var så vackert sagt eftersom han inte sa det hårt och argt.
Nej.
Utan han sa det så mjukt och kärleksfullt för att ge mig tillbaka meningen med mitt yrke.
Mm, fint.
Tycker jag. Mm. Och nu frågar de i alla fall den här healen då. Vad ger ditt yrke till andra?
Och det är ju så olika. Ibland är det bara sällskap.
Mm.
Eller vill du berätta vad
hon
säger?
Nej, du kan berätta först. Du kan berätta vad hon säger om sitt yrke.
Ibland är det ju att det är vara sällskap till någon. Mm. I en bok, i en röst eller...
En podd.
Eller en podd.
Mm.
Sällskap och få i bästa fall få ge... Alltså det vackraste jag vill ge, det är hopp eller en upplösning av någonting. Och det behöver inte vara det måste inte vara en fröjdefull jul som står för det. Utan det kan vara svartare saker också. Men att ge människor kraft att vilja vara med och förändra till positivt. Ja. Eller bli nöjda med det som man har. Eller, ja, det
eller
som jag
orka hänga med en dag till.
Ja, eller bara stimulera någons fantasi. Vackert.
Eller få någon att se sig själv.
Ja, underbart.
Det är därför jag inte, som vi har pratat om, jag är inte intresserad av att spela bara en stark kvinna.
Nej.
Som den här personen som gick då. Jag spelar hellre någon som är svag och stark, gör fel, gör orätt mot sig själv, stannar kvar i något som är då, för att publiken ska känna igen, fan, det är jag.
Just det.
Så här vill jag inte ha det. Istället för att bara spela en ouppnåelig Pippi Långstrumps förebild. Det är fullständigt ointressant. Och jag tycker ibland att det finns en tendens med en slags utveckling åt det hållet. Och jag förstår varför. Och ändamålet är så jädra bra ju. Att vi måste få in bättre kvinnoroller. Så det har inget att säga emot. Men ibland tippar det över till att...
Men det är inte bara det, Anja. Om man ska vara ärlig så är det också så att kvinnoroller... Är svårt, och folk är så, framförallt de män som sitter på pengar, är väldigt ängsliga för hur en kvinna ska ta sig emot. Och så har man hittat Pippi Långstrump som då Salander gick i bräschen för, och nu fortsätter man på det, och man kommer fortsätta med det, tror jag, tills det kommer något nytt som man vågar satsa pengar på. Det är pengar också.
Ja, eller ser det att det slår det över från hjälplös till hjälp mig för helvete, inte jag klarar mig själv. Tills det kommer tills det hamnar någonstans i mitten där båda sakerna är okej. Vilket jag tycker att det är ganska många länder redan. Men vi i Sverige är lite ängsligare av oss.
Mm.
Det är ett litet nationellt drag, tycker jag.
Mm. Ängsligheten.
Ja, och den finns ju i mig också, i dig med.
Nej, inte i mig.
Nej, inte alls. Inte nu när du har hittat den här lagen om attraktion.
Nej, finns ingen ängslighet. Absolut inte. Ingen oro.
Nej, det är underbart.
Ja, fortsätt.
Mm. Jo, men hon, för hennes yrke, hon tycker att det ger inspiration, mod och tro på att det är möjligt att gå sin egen väg i livet. Det är lite det vi pratar om.
Mm, det är lite det.
I mötet med mig kommer man närmare sitt sanna jag och vågar uttala sina drömmar.
Mm.
Man får mod att börja skapa sitt eget liv.
Yay.
Kanske kan teater och skådespeleri, film fungera så ibland. Jag tycker det i alla fall fungerar så för mig när jag själv är åskådare.
Absolut, i de bästa fall.
Mm. Ibland.
Mm.
Och nu är vi snart klara här, men vad säger du om skådespeleri då? Det är det jag lever för, säger hon om healing.
Mm. Det är inte det jag lever för, jag har haft en stor kris med skådespeleri. Men jag säger, jag älskar på riktigt att få iklä mig andras känslor och ord och gestalta.
Och nu och även våra egna. Vi får inte glömma vårt pilotavsnitt av Mammor. Som Precis. Vi håller tummarna för att det ska bli en fortsättning. Men vi kommer inte att veta något förrän efter jul. Så då kommer vi att meddela alla lyssnare. För det var väldigt uppskattat.
Ja, och tack snälla ni för stöd på Facebook och Insta och alla som hängde på oss där. Fantastiskt roligt.
Jättefint att höra alla upplyftande och stöttande kommentarer om vår Mammor, vår lilla komediserie på TV3.
Ja.
Men vad kan man göra för att få mer balans och välbefinnande i sitt skådespeleri, i sitt yrke som skådespelare?
Ja, man kan få bättre betalt och bättre arbetstider.
Mm. Vad är det viktigaste med skådespeleriet för dig?
Det där har skiftat så mycket. Just nu så är det ju att nå ut till en publik faktiskt. Jag tycker att jag har varit med i en del uppsättningar som har varit så mycket för att det ska göras och som inte haft någon direkt mottagare eller ingen avsändare, ingen mottagare. Jag vill möta dem som ska se det eller träffa dem på ett eller annat plan. Jag vill ha kommunikation, tror jag. Det är det. Mm.
Mm. Kan man sätta på sig såna här röda kaninören och gå ut i publiken innan och berätta hur packad man är? Då får man kontakt och möter man sin publik. Ja, men vad är det viktigaste i livet för dig då? Frågar jag till sist.
Oh, den tar du så här lite mot slutet.
Jag tänkte bara för att hon får den frågan och hon skriver att känna kärlek till mig själv och känna kärlek till livet.
Ja, att känna kärlek till mig själv, då blir det ju väldigt mycket skojsigare allting.
Mm.
Det är lite som att sätta på dig syrgasmasken själv innan du kan hjälpa andra.
Ja. Vad är kärlek för dig då, Julia? Är det syrgas eller?
Nej, kärlek är...
Är det inte syrgas?
Jo, eller va? Hur då?
Ja, men utan det kan vi ju inte andas och leva. Nej. Vi är galna. Nej.
Ja, men så kan man ju se det. Eller...
Men du behöver inte tycka som jag, Julia.
Jo, nej.
Åh gud vad patronizing jag lät nu. Du behöver inte tycka som jag, lilla gumman. Det var inte meningen.
Jo, men nej, det, så tog jag det inte heller. Jag tänker att så kan man ju absolut se det, men kärlek... Det är så mycket. Gud vad filosofiskt det här blev. Jag tänkte mer liksom, jag var mer inne på färger, det röda, det pulserande, det närvarande på något sätt.
Ja. Men vilken livsfråga önskar du att, det här är sista, önskar du att våra lyssnare, eller vad tycker du de bör fundera över?
Våra lyssnare?
Mm. De frågar den här coachen här vad hon tycker att läsarna till den här New Age-tidningen ska fundera över sina liv.
Okej, då tycker jag att ni gör som ni vill. Men jag kommer i alla fall försöka kommunicera dagligen mellan hjärta och hjärna. Den tycker jag är viktig. Mm. Och är det någon som vill hänga på så kör med mig.
Träna hjärta och hjärna muskulaturen med Julia.
Anja, tre snabba.
Du får börja.
Mm. Då är min första fråga. Vad är din innersta önskan att attrahera i universum just precis nu?
Fan, det är så tråkigt svar. Nej, och då kommer jag ju aldrig att få det. Nej, jag kan inte ens säga det. Jag får hitta på något annat. Just nu.
Mm.
Mm. En ny spännande roll på film. Ja. Ja. Eller tv. Det är tråkigt att säga. Och en fantastisk skolgång för mina barn.
Mm.
Det är de två sakerna som ligger mig varmast om hjärtat just nu. Framförallt detta. Min dotter ska snart börja sjuan, byta skola. Jag tycker det är läskigt med skolvalet och sådär. Så jag önskar att vi ska hitta rätt skola och att allt ska gå bra. Julia, idag hade jag så kort om tid då. Så att jag har snott frågor. När vi träffade Sigge Eklund för ungefär ett år sedan.
Just det.
Så fick ju vi hans och Alex Schulmans spel.
Just det, som jag snodde.
Då sa du, det här ska jag ha. Och jag bara, men kan inte jag bara få en sån där liten hög med kort då? För det fanns ju hur många frågekort som helst. Okej, då. Lite motvilligt gav du mig dem. Och så sa vi att vi skulle ha delad vårdnad om det där. Men det bor fortfarande hemma hos dig, det där.
Ja, okej, jag fattar. Du ska få dem.
Men jag har i alla fall tre kort här. Telefonkort kallas de. Jag ringer upp dig, Julia, och då ska du vara... Hur gammal... Just det, man ska vara i en ålder, men vi struntar i den regeln nu. Så nu är du nu. Okej. Okay. Hur liknar du dina föräldrar?
Pappa, genom att jag är... jag tycker det är asjobbigt att planera, det tycker han också. Min mamma, genom att... jag inte kan lära mig namn.
Ah, okej.
Anja, nu kommer vi till nästa fråga. Den är väldigt allvarlig. Vilken hundras skulle du vara om du var en hund?
Jag tror att jag skulle vara någon sån här... jag kan ju så lite om hundar. Men jag ser en liten vit pudel framför mig. Inte en sån där med... som man klipper i så här roliga bollformer, utan en sån här som min mormor hade, som heter Tussi. Jag vet inte vad de heter.
Ja, men en liten pudel som inte är trimmad.
Nej, precis, med svarta ögon.
Ja.
Om du var tvungen återigen då från Alex och Sigge till dig. Om du var tvungen att göra en skönhetsoperation, vad skulle du då förändra och vad skulle du absolut inte förändra?
Jag var tvungen alltså.
Det var ingen snack om saken.
Jag skulle inte förändra mina ögon.
Nej.
Jag skulle nog lyfta upp mina bröst. Mm. Alltså inte stoppat in någonting, men jag skulle lyfta upp dem några våningar, tror jag.
Till tänderna typ. Ja.
Ja, det skulle komma se väldigt roligt ut, men nej. Ja. Anja, då är vi i universum igen. Och du landar på en planet där det finns allting för att överleva. Hur ser den planeten ut? Bara i tre ord.
Just nu direkt. Så jag landar på Mars och träffar han, vad heter han som spelar i The Martian, som vi hade ett helt Ben Afflecks kompis.
Jaha.
Men varför är vi, vi afasi du och jag idag?
Nej. Namn, alltså, Anja, jag kan inte lära mig namn.
Nej.
Det är störning jag har. Jag vet vad du menar. Ja. Han skulle vara där och ta emot dig med öppna armar på Mars.
Ja, jag tänkte det. Jag har inte sett The Martian än, men jag tänkte i alla fall att han skulle ta emot mig där.
Sounds good.
Matt Damon.
Ja, Matt Damon.
Mm. Julia, det var ett jättetråkigt svar på en väldigt spännande fråga. Du kan få fråga mig den igen någon gång.
Ja, det ska jag göra.
Räkna upp. Tre saker som du har stulit från dina föräldrar.
Oj.
Hur många gånger har du blivit påkommen?
5 kronor, jag blev påkommen och det var fruktansvärt. För hon beskyllde min syster och jag erkände. Och jag fick sån skuld. Och sa hon, det var i alla fall bra att du erkände. Mm. Många 5 kronor var det som jag köpte godis för.
Mm.
Snott typ 40-talsklänningar snodde jag.
Vad sa du, 70-talsklänningar?
Nej, 40-tal. Hon hade mycket 40-talsklänningar som var skitsnygga. De snodde jag.
Upptäcktes det?
Ja, jag tror till och med jag fick dem till slut. För att det var liksom ingen... jag bara tog dem.
Ja.
Så det var ingen big deal. Och har jag snott mer? Jag borde ha snott lite sprit någon gång. Men det kan jag faktiskt inte komma ihåg.
Kanske snodde något från någon syster? Gjorde i alla fall jag.
Gud ja, jag snodde min syrra Cindy-dockor som han hade högst upp på ett skåp för att jag inte skulle få pilla på dem med ballettkjolar. De snodde jag.
Ja. Det har plingat lite här och ringt lite, men det är för det är datorn och jag har ingen makt över den.
Jag har inte hört någonting.
Jag kan ingenting om datorer.
Nej. Men det kan din man, Theo Holmer, som klipper och producerar det här programmet.
Ja, det är en jädra tur för oss att han finns.
Ja, det är en jävla
och för er lyssnare, annars hade ni inte haft någon podd.
Nej, tack Theo Holmer och tack alla kära lyssnare. Och tack för att ni mejlar oss på anjajulia@gmail.com och följer oss på Instagram, Anja Lundqvist, Julia Duvenius och Facebook, Anja och Julias podcast.
Kan man sammanfatta avsnitt 110 som att det blev ett lite ett djupt? Det djupa avsnittet.
Ja.
Eller?
Ja, men ska vi döpa det tre bara rätt av?
Det filosofiska rummet.
Nej, fy fan vad tråkigt. Det djupa avsnittet, det kan vara både och. Det filosofiska rummet, det låter som man inte har kontakt med hjärtat överhuvudtaget.
New Age-avsnittet. Hej då allihopa.
Hej då.
Tack för idag.
Tack för idag.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.